Lubna, är Pokrovsk på väg att falla?
Läget där är kritiskt, men än så länge så är inte Pokrovsk förlorat.
Fredrik, hur viktig är en framgång vid fronten för Putin?
Med tanke på hur många ryska soldater som skadas och dör varje dag, så väldigt viktig.
Carolina, varför pratar alla om kärnvapen igen?
Putin vill att väst ska frukta Ryssland.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Och vi spelar in det här avsnittet på morgonen, onsdagen den 5 november. Och idag ska vi prata om slaget, om den ukrainska staden Pokrovsk, men också titta närmare på den senaste tidens utspel i kärnvapenfrågan. Med för att prata om det här finns Carolina Wendel Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
Tack.
Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej.
A key city in eastern Ukraine appears to be on the verge of falling to Russia. Pokrovsk is an important stronghold on a major supply route for Ukraine. Now Russian forces are pouring into the city with intense street...
Amerikanska ABC News rapporterar om hur ryska styrkor är på väg att ta över den strategiskt viktiga staden Pokrovsk i Donetsk-regionen i östra Ukraina. Vad är det här för stad, Lubna?
Ja, innan kriget så var det en stor stad med 60 000 invånare, en industristad, en viktig järnvägspunkt där man hade allt från kolbrytning, maskinbyggnad, stålproduktion, en viktig kokskolsgruva som är väldigt viktig för Ukrainas ekonomi. Och man byggde för fullt i Pokrovsk. När jag var där nyligen så fanns det ett jättestort köpcentrum och café som aldrig hann öppna för att Ryssland inledde sitt fullskaliga krig. Så det var en hoppfull stad just för att det ligger så pass nära Donetsk som är ju ockuperat. Så det här var liksom Ukrainas sista hållpunkt i Donetsk-regionen västerut.
Och hur ser det ut där idag? Vet man det?
Redan då när jag var där så var det utegångsförbud nästan alla dygnets timmar. Folk fick komma ut mellan klockan 12 och klockan 4 och då sprang de ut i marknaden, köpte de skulle, åkte iväg och hälsade på sina nära och åkte därifrån. Idag så bor det kvar kanske 1000 personer som har valt att av olika skäl att inte lämna. Det pågår strider i staden. Det beskrivs av ukrainska soldater som en enda gråzon där ryska och ukrainska soldater försöker erövra terrängen på olika sätt. Än så länge så verkar inte Ryssland ha kommit in med tyngre utrustning, alltså stridsvagnar, utan det är fortfarande ett drönarkrig och att man släpper dit trupp.
Men det pågår strider inne i stadskärnan?
Ja, det pågår i den östra, sydöstra stadskärnan pågår det strider. Men vi vet inte exakt hur många ryska soldater som befinner sig där. Och det har ju varit en av Rysslands framgångstaktiker där man har släppt in lite soldater i taget och också från olika håll. Från flankerna som har omringat på olika sätt Pokrovsk, vilket gör det väldigt svårt för det ukrainska försvaret att hålla koll och försöka nedkämpa fienden.
Pokrovsk beskrivs ju ofta som strategiskt viktig. Varför då, Fredrik?
Ja, historiskt sett så har ju den här strategin handlat om dess industriella kapacitet, men det där är ju förstås borta nu. Nu pratar vi om militär strategi och då är det ju den här frågan om att det är en knutpunkt i Donbass, att här löper vägar samman och järnvägslinjer, och det skulle vara så att om Ryssland fick ett fäste här och kunde tränga bort den ukrainska armén, då öppnar det upp för i andra riktningar för nya attacker, till exempel mot Chasiv Yar och Konstantinivka och andra viktiga städer. Så att det är inte bara det att man tar liksom en stad eller en del av en region, utan man får en helt nytt utgångsläge för att slå vidare västerut mot de ukrainskt kontrollerade områdena.
Lubna.
Ja, ett exempel på just det Fredrik säger är ju att i Kramatorsk, som också är en stad i Donetsk-regionen, där har man ju nu stängt tågstationen. Kramatorsk som också har fungerat som en enda stor militärbas. Och man säger utåt sett att det är för att det sker så mycket attacker mot just järnvägar. Men ett av skälen är för att man befarar att det kommer röra sig sakta mot även Kramatorsk, som också är en stor stad i Donetsk-regionen.
Så faller Pokrovsk, då står Kramatorsk nästa.
Kramatorsk och Slaviansk.
Striden om Pokrovsk har ju pågått sedan sommaren förra året. Ibland görs jämförelser med slaget om staden Bachmut i samma region som kostade ofantligt många soldaters liv. En siffra som brukar nämnas är 20 000 stupade ryska soldater, främst Wagner-soldater. Hur högt blir priset för Pokrovsk, Karolina?
Det är ju omöjligt att säga. Som vi har hört här, strider pågår fortfarande. Så vi vet inte hur många soldater och hur mycket materiel som Ryssland kommer att förlora för att ta Pokrovsk. Jag tycker också att man ska fundera i termer av vad man förlorar på andra sektioner av fronten. Eftersom man då prioriterar Pokrovsk så pass mycket så har man antagligen nedprioriterat andra delar av fronten.
Vad säger du, Fredrik? Vad kostar ett slag som det om Pokrovsk som har pågått så i över ett år nu?
Ja, om vi tittar på vad Bachmut faktiskt innebar, så visserligen så tog Ryssland staden och kontrollerade den helt utplånade staden i princip. Den jämnades ju mer eller mindre med marken. Men det som den kostade var ju i korta drag egentligen Wagnergruppens existens. Alltså Wagnergruppen försvagades ju så mycket och irritationen och ilskan hos Wagnergruppens ledning var ju så stor så att det sen ledde till det här upproret några månader senare, sommaren 2023, som i sin tur i förlängningen kostade Wagnergruppen, ja, både att ledningen utplånades i den här omtalade flygkraschen och att den i princip inte längre existerar så som vi känner den. Så att det var ju ett otroligt kostsamt slag på många sätt i Bachmut, och det här i Pokrovsk har ju pågått så länge nu, så att jag kan tänka mig att om vi räknar ihop de här ett och ett halvt åren eller vad vi är uppe i nu med strider i den delen av fronten, så undrar jag om 20 000 ens räcker i det här laget, och då har vi inte sett slutet än.
Och Wagnergruppen, alltså den här paramilitära privatföretaget Wagner som leddes av Yevgeni Prigozhin. När vet vi hur högt priset blir för det här slaget från ukrainsk sida, Lubna?
Det är väldigt svårt att säga i nuläget, just för att strider pågår där just nu, och vi har ännu inte sett den slutgiltiga liksom retireringen, om det är nu Ukraina som kommer behöva dra sig tillbaka, för det är först då de riktiga förlusterna kommer att ske. Just nu så pågår det ett drönarkrig. Det är ett helt annat krig än det vi såg i Bachmut. Så det är väldigt svårt att jämföra de två, för att under Bachmut så var det tungt artilleri, det var stridsvagnar som var inne i staden. Just nu så pågår ett drönarkrig, och till viss del också med infanterisoldater, alltså marktrupper. Så än så länge så vet vi inte vilket pris Ukraina kommer att betala för Pokrovsk.
Vi har ofta pratat om hur förhållandevis lite mark Ryssland faktiskt tar och hur stillastående frontlinjen är. Vad skulle det betyda för rysk del om man lyckades ta en stad som Pokrovsk, Karolina?
Ja, men som vi var inne på tidigare, det är en knutpunkt. Det är en viktig stad att ta för Ryssland för att ta sig vidare i kriget helt enkelt. Men det är också viktigt för Ryssland att kontrollera mer av Donetsk-regionen. Man kontrollerar ju nästan hela Luhansk, men jag tror att det är ungefär 70% av Donetsk-regionen. Jag kan inte undgå att misstänka också att Putin vill ha någonting att leverera när han har sin direktlinje i december i år.
Alltså det här samtalet med folket som det brukar kallas.
Ja, och presskonferens då kombinerat. Och han vill ha en seger att peka på att det går framåt i kriget. För det här är ju ett krig som blir mer och mer kännbart även för ryska medborgare.
Vad säger du, Fredrik? Vad skulle den ryska vinsten vara just med Pokrovsk?
Ja, det beror lite på vilket perspektiv man ser. Om man ser Kreml och Putin så är det klart att man vill ha en propagandaframgång. Någonting att visa upp, någonting att skryta med. Men om man vänder på det och ser vad det här egentligen gör med Ryssland, så finns det ju många kritiska röster som säger att det också är en katastrof. För att om Ryssland då med all denna manskap man bränner igenom, alla skador, alla döda, får den här så kallade framgången, så öppnar det ju upp för att bara fortsätta den typen av krigföring. Det betyder ju ännu fler döda, ett förlängt krig. Och det är klart att det finns många ryssar som tycker att det är en fasansfull utveckling.
Och vad skulle det betyda för ukrainsk del om man tvingas ge upp Pokrovsk? Lubna.
Ja, just nu planerar Ukraina för att göra en så pass smärtfri reträtt som det bara går. Och det är faktiskt en av Ukrainas uttalade taktiker just nu, att försöka täcka upp utkanten av Pokrovsk så att man kan ta dit sin utrustning utan att ge bort allt till Ryssland. Och som det ser ut just nu, även om Ukraina skulle förlora på Kross, så verkar man ändå ha byggt upp en fort i just utkanten av Pokrovsk som kommer göra det ändå väldigt svårt för Ryssland att fortsätta framåt.
Och hur beskrivs det här slaget, om vi kallar det, i Ryssland, i den ryska propagandan, Fredrik?
Den ryska propagandan är ju intressant, för den har inget minne och den har ingen logik i den meningen att den har ju hävdat nu i minst ett år att det här slaget är över. Ryssland har vunnit, vi är segerrika, vi är framgångsrika, våra soldater är oövervinnliga. Och sen håller man på med det oavbrutet, fastän det inte kommer någon bekräftelse på det. Men det senaste som har kommit är ju AI-generationens propaganda, nämligen TikTok har börjat svämma över av AI-genererade filmer av ukrainska soldater som ger sig. Så att det är liksom bilder av hur ukrainska soldater kommer ut med händerna och armarna. Allting är totalt påhittat och fejk och har ingen, det är inte ens riktiga bilder som man har manipulerat, utan det är bara AI-framställt. Så det är den senaste vågen av rysk propaganda kring Pokrovsk.
Carolina, vad säger du? Hur beskrivs det här då när det nu beskrivs som att Pokrovsk kan vara nära att falla?
Jag skulle säga att generellt med rysk propaganda, det är inte ett försök att vädja till logiken, utan man vädjar till känslorna snarare. Så det som ryska propagandan hela tiden vill elda på, det är stoltheten över Ryssland, att Ryssland är oövervinnligt och Ryssland har sanningen på sin sida. Det är det man vill få befolkningen att känna.
Och en som hävdar att Pokrovsk snart har fallit är Rysslands president Vladimir Putin. I förra veckan besökte han ett sjukhus i Moskva där ryska soldater vårdas, och under det här besöket kom han med ett förslag att bjuda in journalister till stridszonen. Vid ett bord med framdukade tekoppar och fat med småkakor så föreslår Putin att utländska och ukrainska journalister ska få komma till Pokrovsk för att därmed egna ögon se hur läget är och med hjälp av de här bilderna få den ukrainska ledningen att fatta rätt beslut, det vill säga att ge upp staden. Vad säger man i Ukraina om det här förslaget, Lubna?
Ja, under kriget så har över 100 journalister dödats i det här kriget, så att Putin vill skicka journalister skrattar man åt på många sätt. Man är väldigt skeptisk till det här förslaget.
Och att det skulle bli verklighet verkar ju inte så sannolikt. Så vad vill Putin med ett sånt utspel, Carolina?
Ja, men det är återigen att hamra in att Ryssland är oövervinnligt. Det är ingen idé att göra motstånd. Det är bättre att ge upp nu, så kommer färre människoliv gå till spillo. Och det här är ju någonting han har försökt med många gånger. Under egentligen hela det här kriget så har han ju underskattat Ukrainas motståndsvilja. Och jag skulle säga att han fortsätter att göra det. Och det här är ju också ett sätt att lägga över skulden på den ukrainska ledningen, trots att det är Ryssland som bedriver ett anfallskrig mot sitt grannland.
Ja, vad säger du, Fredrik?
Det här är ju också ett sätt för Putin att säga att ni vet inte vad som pågår i Pokrovsk. Ni sitter och tittar på nyhetssändningar, ni hör analytiker, men jag vet någonting annat. Så det är ju ett sätt att tala om att verkligheten inte är den som rapporteras i medierna.
Det här sjukhusbesöket Vladimir Putin gjorde i förra veckan, det har fått stor uppmärksamhet i statskontrollerade ryska medier. Besöket i sig, men också vad som sades.
Мы начинаем с сенсации. Верховный главнокомандующий Путин сообщил, что Россия провела успешные испытания Посейдона.
Ja, där vid det här dukade tebordet så berättade Putin att Ryssland framgångsrikt testat den atomdrivna undervattenstorpeden döpt till Poseidon, som kan bestyckas med kärnvapen. En sensation, säger här i klippet programledaren Olga Skabejeva i rysk tv. Och bara några dagar tidigare så hade Putin iklädd kamouflagekläder berättat om ett lyckat test av kryssningsroboten Burevestnik, även den med kapacitet att bära kärnvapen. Carolina, vad vet vi om de här vapensystemen?
Ja, men båda de här vapensystemen har ju troligen utvecklats under en längre tid. Den första gången som de blev allmänt kända, så att säga, det var det tal då, det årliga linjetal som Putin höll 2018. Och då hade han de här vapnen som animerade på en film bakom sig medan han höll talet. Och så sa han, ni har inte lyssnat på oss förut, men lyssna på oss nu. Jag skulle säga att båda de här är egentligen ett svar på det amerikanska strategiska robotförsvaret. Ett sätt att komma runt det och försäkra sig om att Ryssland har en andra slags förmåga. Poseidon, det är en undervattenstorped som framdrivs då med en liten kärnreaktor. Och dessutom så har den då en kärnstridsspets. Tanken är att den ska kunna ligga på botten och åstadkomma en svallvåg full av radioaktivitet. Man har pratat om en liten tsunami. Burry Vestnik då, den andra roboten, den drivs också av kärnenergi. Så den har också en liten kärnreaktor ombord. Den har bland annat kallats ett flygande Tjernobyl och har naturligtvis också en kärnstridsspets. Och tanken just med att man har en kärnreaktor ombord, det är ju för att de här ska ha lång uthållighet. I Burry Vestniks fall så ska den kunna befinna sig i luften länge. Så när man gjorde det här testet sa man att den flög 14-15 timmar. Inget av de här vapnen är förbandsatta, utan vi kommer att få se flera tester och flera uttalanden av Putin. Och troligen är de fortfarande under utveckling. Så att det här är någonting man tänker på lång sikt att man ska ha.
Igår så fortsatte Putin på det här temat, och under en ceremoni i Kreml så delade han ut medaljer till de som varit med och utarbetat roboten Burry Vestnik och torpeden Poseidon. Vad vill Putin uppnå med att berätta om det här nu, Carolina?
Ja, men framförallt är ju det här riktat till USA. Det är ett sätt att säga att vi tänker långsiktigt, vi är i en långsiktig konfrontation med väst och vi kommer att ha en andra slags förmåga trots ert strategiska robotförsvar, det som brukar kallas då The Golden Dome.
Samtidigt så har ju Putin försökt gjuta olja på vågorna med USA och president Donald Trump. Så Fredrik, vad är syftet med det här?
Det finns ju också en psykologisk krigföring bakom det här. Jag menar, Ryssland för ju det här kriget på flera sätt samtidigt. Och inte bara att skicka soldater till fronten och försöka kväsa Ukraina på marken, utan man försöker också skapa en bild av att det är ingen idé att ni ger er på Ryssland eller försöker försvara er, för vi har en massa nya vapen och ni tror att ni vet vad ni står inför, men vi kan visa att vi utvecklar jättefarliga saker som ni kommer att ställas inför i framtiden. Och det här ska ju då ge en känsla av att det inte är en mening att ge sig in i det här kriget och kanske försöka hitta en kompromiss med Ryssland. Så att det är ett sätt att försvaga psykologiskt motståndarsidan också.
Fungerar det, Carolina, det här hotet?
Ja, men hela det här kriget har ju skett eller ägt rum under ett slags kärnvapenparaply. Och det som framförallt hoten om kärnvapen har lyckats med, skulle jag säga, är att kanske inte alltid förhindra, men definitivt försena viss militär hjälp till Ukraina. Och det är väl också i det ljuset man ska se de här utspelen, att man vill inte att Ukraina får långräckviddiga vapen.
Ja, hur har det här tolkats i Ukraina, Lubna, när de här utspelen från Putin?
Nej, men man ser det som en ytterligare skrämseltaktik. Och det här vapnet är ju inte förbandsatt och kommer säkert inte användas i närtid. Och det här sker ju samtidigt som Ukraina är i full gång med att utveckla egna vapen som de faktiskt använder i kriget. Till exempel kryssningsroboten Flamingo som har faktiskt slagit till mot mål inne i Ryssland. Så samtidigt som Ukraina utvecklar vapen som faktiskt kan användas, så utvecklar Ryssland vapen som de kan skrämma med. Så just nu så ser man inte det som ett hot, men man ser det som en symbolisk handling från Rysslands sida.
Och i samband med uppgiften om ryska tester av kärnvapenbärande vapen så kom USA:s president Donald Trump med ett oväntat budskap att USA ska återuppta tester av sina kärnvapen. Hur har det här tagits emot i Ryssland, Fredrik?
Oväntat skarpt faktiskt. Jag tror inte jag skulle få se såna skarpa uttalanden om att Trump inte förstår vad som händer. Han är okunnig, han vet inte vad han gör. Jag menar, både i ryska statliga tidningar har vi sett en typ av analyser, och även i de här tv-programmen på statliga tv-kanaler, att det här är tecken på någon som inte har koll och sådana saker. Och på senare tid har vi ändå sett ganska vänliga kommentarer om Trump och att det är EU som är boven och USA verkar vara möjlig att prata med.
Men den här retoriken då, som snarare leder till mer eller riskerar att leda till mer rustning, ligger det i Putins intresse, Carolina?
Ja, men egentligen inte, därför att väst har en mycket bättre ekonomisk bas om man hamnar i en rustningsspiral, skulle jag säga. Så på lång sikt är det inte i Rysslands intresse. Men på kort sikt så tjänar det ändå Putins syften. Han vill framstå som starkt. Han vill att alla ska veta att Ryssland är en stormakt att räkna med. Och han vill också försäkra sin befolkning om att Ryssland är en stormakt.
De här vapensystemen som Putin pratar om verkar ju inte vara aktuella att användas i närtid. Så har den här typen av uttalanden någon betydelse för kriget här och nu, Lubna?
Ja, det har ju betydelse i form av att det stöd som Ukraina får har i perioder varit väldigt begränsat just för att Ryssland använder den här typen av retorik. Så här och nu så spelar det kanske inte någon jättestor roll, men däremot så spelar det roll för inställningen som väst har gentemot Ukraina, att man inte vågar i viss mån ge större vapen av rädsla för att Ryssland ska se det här som eskalering.
Carolina?
Ja, men egentligen är ju de här vapnen riktade mot USA. De är till för att komma förbi det strategiska robotförsvaret. Men jag skulle säga att utspelen har betydelse om de fördröjer militär hjälp till Ukraina.
Fredrik, vad säger du?
Ja, det handlar ju mycket om vid förhandlingsborden. Att stater som är beredda att stötta Ukraina drar öronen åt sig och säger vi vill inte provocera Ryssland. Det är ju en återkommande formulering som vi har hört nu i snart 4 år. Och Putin är ju smart nog att utnyttja den.
Det är värt att understryka också att Ryssland anser att man bekämpar väst i Ukraina. Och i det sammanhanget ska man också se de här utspelen.
Och med det har vi kommit fram till det vi brukar kalla för veckans kremlologi, en spaning i tiden. Vad har du sett, Lubna?
Jag har tittat väldigt mycket på vad som händer i Charkiv, en stad som ligger ju bara 3-4 mil från Ryssland, Ukrainas näst största stad, en kulturstad, en industristad som är under ständig attack och där man har från rysk sida riktat in sig på ett bostadsområde, Stara Saltivka, som man vid flera tillfällen har attackerat och slagit till mot bostadsbyggnader. Men trots det här så återuppbyggs byggnaderna igen och igen. Ett hus har skadats flera gånger och ändå så fortsätter folk bo kvar där och man restaurerar och man bygger om. Man liksom ger inte upp hoppet om att det här kriget ska vara över någon dag.
Din spaning, Carolina?
Man brukar ju säga att saker och ting sitter i väggarna och då fokuserar jag på en byggnad som ligger på Staraya Ploshchad, gamla torget som ligger utanför Kreml i Moskva. Där satt på sin tid centralkommitténs kansli, alltså sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté. Där sitter numera presidentadministrationen och precis som kommunistpartiet så tar de över allt mer av hur man styr Ryssland. Och Sergej Kirienko som är vicechef, första vicechef för presidentadministrationen, han var tidigare ansvarig för inrikespolitiken i Ryssland. Han tar nu mer och mer över även utrikespolitiken, främst relationerna till grannländerna. Så Sergej Kirienko tycker jag man ska hålla koll på framöver.
Fredrik, har du också en byggnad i åtanke?
Nej, jag har en konsert. Jag såg att Yuri Shevchuk och bandet DDT, ett av de största rockbanden i Ryssland sedan årtionden, har varit i Storbritannien i ett konsert i London. Och när han skulle spela låten Tinie Adin, du är inte ensam, så i intro till den så tillägnar han låten till den här unga gatumusikerna, de här tonåringarna i Sankt Petersburg, Stop Time, som ju sitter inlåsta för tillfället och vars framtid är ganska osäker. Vilket gör att den här protesterna och reaktionerna kring gatumusiken och kring de här förbjudna låtarna bara fortsätter att växa. Och vi såg att Pussy Riot-medlemmar var ute nu i veckan också och kommenterade det, så att man undrar var det där ska sluta.
Och Yuri Shevchuk kan man tillägga en av få kritiker som faktiskt är kvar i Ryssland.
Han bor kvar men han kan inte ge konserter, han måste turnera utomlands.
Med det var det slut för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Producent för det här avsnittet är Åsa Villander och jag heter Johanna Milén.